hej och välkomna till Balkanpodden. En podcast om politik, kultur och nyfikna iakttagelser från Europas bortglömda hörn, länderna Kosovo och Albanien.
Hur läget, mamma?
Det är bra med mig. Väldigt mycket nya intryck, såklart. Kosovo har tagit mig med storm. Alla fina människor här. Ja, det är så himla härligt. Man känner sig så välkommen. Så jag har inte haft någon hemlängtan alls.
Oj, skönt.
Ja, riktigt härligt. Med dig då, Linus?
Också bra. Väldigt, väldigt mycket som händer, känns det som. Varje dag är helt olika från den innan.
Ja, vad har du gjort hittills?
Jag har varit ut i, långt ut i fattigaste förorten och pratat med romska barn. Varit på möte med, eller konferens med högt uppsatta ministrar. Varit i en annan stad och varit i gymnasieskolor.
Wow.
Ja, typ så. Är jag själv då?
Ja, jag har varit på mitt kontor och så har jag varit på lokalkontoret som Palmecentret har.
Ja, ah, just det.
Här. Och Levent har funkat som en grym mentor.
Nice.
Typ pappa för mig och Tove. De här dagarna, för han har verkligen tagit hand om oss och fixat nya nummer och allting.
Levent är alltså Palmecentrets lokala sälla.
Exakt. Ja.
Hur är de på ditt kontor då?
Det är två kvinnor och två män. Och Geton är han som är direktör för Kändra Multimedia, som är en teaterorganisation då, som jag ska vara på. Jag kom på att i förra avsnittet att jag inte berättade så mycket om organisationen.
Men nej, det var också inte att vi skulle kanske veta mer om det när vi kom hit.
Exakt. Och som sagt, jag har ju bara varit här en hel en dag. Så jag håller på och greppar fortfarande. Men på fredag ska jag få följa med på en föreställning som de håller här, som heter Love in Times of War.
Mm-hmm.
Så den är väldigt fin. Det handlar om fyra kvinnor som är på ett mentalsjukhus, vad jag förstår. Men de föreställer sig att de är på en väldigt fin sminksalong. Och så diskuterar de om sina upplevelser från ett krig som de har varit med i.
Aha.
Det är en yngre teater. De har samarbete med Schweiz nu.
Mm-hmm.
Så det är en teatergrupp från Pristina i Kosovo och en teatergrupp från Schweiz som planerar en pjäs. Och sen ska de ses i vår och teama upp sig och spela upp den tillsammans i Schweiz. Okay. Så det är min organisation. Men din då, Linus?
Den
jobbar ju med barn också.
Ja, alltså den jobbar med så mycket. Den är ganska stor. De har flera olika program. Något som är det som jag väldigt tänkt mest ska vara med, som är unga och kvinnor i politiken, heter det. Alltså öka deras deltagande, öka liksom den typen av frågor som rör de grupperna.
Ja.
Sen har de något som heter Allo 116, som är, som jag tolkar det som, motsvarande svenska BRIS. Alltså barn ringer anonymt och pratar om sina problem i princip.
Gud, vad viktigt.
Ja, och det hade de ett stort event om i tisdags, där de bjöd in typ UNICEFs Albanien anställda, fyra ministrar och så, som skrev, man pratade lite om det här, skrev under en ny lag om våld mot barn på internet. De verkar ganska så här aktiva för det de gör.
Gud, vad viktigt.
Ja, verkligen. Och sen har de något som heter Pink Embassy, som är, som jag hängde med igår. De är typ motsvarande RFSL, känns det som. Och vad gör de mer? Någon som heter Youth Leadership, som är typ, ja, men har ju också att göra med att få unga att delta politiskt. Men då handlar det om unga som redan är aktiva och ledare i olika rörelser och organisationer, att de ska träffas och stärkas tillsammans.
Ja, för stöd, det är ju perfekt.
Det som jag tycker är häftigt med den här organisationen är att de verkar jobba väldigt mycket på olika nivåer. Alltså samma personer som sitter och föreslår lagar till politikerna och skriver liksom så högt upp man kan komma, helt enkelt. Åker också ut och liksom på fältet och faktiskt tar ett barn och går med det till skolan, eller åker ut och pratar med ungdomar. Så de gör verkligen allting allihopa.
Det är helt fantastiskt, för den förankringen är ju väldigt viktig. Det vet man ju. Ja, men om ni har haft, alla har ju haft chefer någon gång. Och just när de är ute på fältet och ser hur det ser ut, så är det så mycket enklare att, ja, verksamheten fungerar så mycket bättre.
Ja, exakt. Alltså, de får ju verkligen en förståelse för hur det funkar.
Men just att människorna här, jag antar att det är så att du upplever så i Albanien också, men att de är så vänliga.
Ja, otroligt.
Har du också tänkt på det?
Ja. Jag blir nästan lite provocerad ibland, för det är som att de behandlar mig som en glasdocka.
Mm.
Alltså verkligen så här, knappt lyfta någonting på bussen. Om man åker buss är verkligen så här, du ska stå på rätt sätt. Fråga mig flera gånger om det är okej att jag står bra. När jag typ springer i trappor, som jag tycker är kul. Och för det är hela hissar. det tycker de är helt sjukt, för att så här, vi har ju en hiss till dig som du kan åka. Alltid väldigt så här, lämna plats så jag kan gå före. Kan ta mig lite under armen och slussa mig fram så att man inte skulle hitta. Väldigt så här.
Mm.
Nu ska vi ta hand om dig för du kommer hit till vårt land.
Mm.
På ett jättesnällt sätt, men också nästan lite så här. Det var det.
Ja, och det kan man ju känna som, det har jag också upplevt som svensk. Just den här liksom så här, ja, men jag klarar mig själv. Ganska ändå individuella mentaliteten som finns i Sverige.
Verkligen.
Ja, men folk klarar sig själva, men det är ändå någon slags konstigt kollektiv, I don't know. Välfärdsstatens historia. Men att det krockar med hur man tänker här. För att första dagen så blev vi bjudna på kaffe. Och då ville jag och Tove betala. Men då sa lokala stället liksom att nej, men tacka bara liksom, för att det är artigast så.
Så exakt det där hörde jag igår. Då sa de, om man alban bjuder på kaffe så säger du tack. Jag också har försökt ta fram pengar.
Precis, och inte så här liksom, för att som Sverige man tänker så att man vill inte vara skyldig någonting, liksom det ska vara pengar, det ska vara swish och så vidare. Och det är liksom inte alls samma.
Det är, men framförallt också när man kommer som, även om vi är studenter och liksom fattiga, inte fattiga, men inte liksom jätterika i Sverige. Så är det ju ändå så att även om vi kommer hit utan så mycket pengar, så jämfört med de flesta här så har vi ändå ganska mycket pengar. Och då känns det ju sjukt att så här, de som precis har pratat om hur lite pengar de har ska betala kaffe till mig som har jättemycket pengar när jag är här.
Precis, det blir en jättekonstig. Det känns fel någonstans. Men då, ja, det, hur ska man agera då? Man vill ju vara snäll liksom, så då tackar man väl och försöker bjuda tillbaka nästa gång.
Ja, och det finns väl också alltid någon, eller så tycker jag ofta det när man reser, att det finns en någon känsla av att så här, man ska bjuda och man vill visa att ens land har det bra, att vi kan klara av det här och inte liksom alltid. Det finns ju redan en tydlig maktbalans mellan att vi kommer från Sverige och någon är här. Och om man skulle förstärka den att hela tiden vi bjöd och hela tiden fortsätta upprätthålla det, så skulle ett land aldrig kunna ändras i sin status. Så man behöver ju det här kanske för att
typ känna sig självständigt.
Ja, exakt.
Det är väldigt intressant, för att vi pratade om EUs roll här i Kosovo främst, men säkert Albanien också. Och just inställningen, för att EU ville komma och hjälpa till och sådär, men nu när det går så knaggligt i allt vad EU heter i princip, så känner många här liksom att ja, men, if you are going down, we are going down with them. Och det är just den här självständigheten också, kan jag tänka mig, att ja, men främst Kosovo som ligger mitt emellan allting. Känner att de vill klara sig själva. Och det är kanske svårt att koppla till en, till att betala för en kaffe. Men liksom det blir så långt sagt. Men det är liksom den här, ja, den är känslan av att vilja ja, men vilja kunna klara sig själva och kunna välkomna människor utan att det ska vara konstigt.
Ja, men exakt. De pratade rätt mycket igår om just att för dem så är Albanien jättebra och utvecklat. Det finns saker att jobba på. Men om de jämför med för liksom 15-20 år sedan, och då är det verkligen ett jätteutvecklat land och jättefint land och allt funkar jättebra. Och att man in, problemet tyckte de var att så här, när folk i väst har hört om Albanien, då är det en dokumentär om hur hemskt det är när man går ut i en by och hittar ett fall där någon har det jättefattigt. Och det är det enda man ser. För att det är det som säljer och det är det som är intressant för västerlänningar att kolla på. Men egentligen så är det så här, det är ganska bra och folk har det bra. Och det är det de hellre vill sprida. Så här, med lite självförtroende till sig själva. Sen är det ju såklart så att åker man ut till en by, då kan det fortfarande finnas mer så här, familjevärderingar och liksom, religiösa eller kulturella eller religiös och kulturell konservatism på ett helt annat sätt. Alltså, och mycket fattigare, mycket, det finns fortfarande jättehög arbetslöshet framförallt bland ungdomar, så det är ju problem. Men det är just det att det inte är så som det framställs ur ett svenskt perspektiv till exempel. Mm. Som att liksom, det är ett jättefattigt, instängt, trångsynt land. Så är det verkligen inte.
Ja, och sen vill vi tacka för all fin respons vi har fått på vårt inslag förra veckan om röster från gatan. Så nu fick vi idén att göra tvärtom, att vi frågar personer i Kosovo och Albanien vad de vet om Sverige.
So, what do you know about Sweden?
Nothing. Sweden is near Norwegia, yeah, and it's in Scandinavia. This is all I know. It's a cold place, but very good people, nice people.
Sweden is a cold country, and a lot of people of Kosovo in Sweden we live. Ibrahim, which is coming with Sweden.
Sweden, I know it's very nice. I don't know.
Shall I start with the people? You look lovely. They are lovely too, but they're, I guess, a bit cold. Not as friendly as here in Balkan. Country is quite rich in financial, economic wise. It's something like 8 million people in Sweden. Stockholm is one of the capital city. You have Ibrahimovic. I think they were not occupied ever. But they occupy the others. I've been in Sweden, in a place called Norrköping. It was a quite quiet city. People, when I say they are cold and they are not like in Balkans, I don't mean negatively. They are controlled. I'm not sure that in what sense they are rich. I know that when you're not occupied for a long period of time, you have the opportunities to get developed, unlike here, we were occupied for hundreds and hundreds of years. But I'm not sure what kind of mines or what else they do have. I know that they drink a lot, and weekends, Friday and Saturday. What else? I know that Olof Palme was the president who was killed, assassinated.
You knew very much, and that's interesting because we're here in Kosovo because of Olof Palme International Center.
I made the point, I guess.
Yeah.
I know that they are good in hockey, they are good in football, ping pong. I have a friend who immigrated there in 1991. He's still there with his three other brothers, and they all work in one of the central shopping centers in Norrköping, not in Stockholm, in Norrköping. As I said, it's a quiet place, but he works something, a store with the food. I remember that I used to have their lunch and stuff like that. So they were kind of integrated in the Norrköping community.
Awesome.
That's
lovely.
Great
to hear.
Story to hear.
No problem.
Do you know about Sweden?
Sweden? That's the moment I don't remember nothing because I'm more busy today. Thank you.
Sweden. I were in Sweden, in Boden. In Boden, yes. It was a very good place.
What did you do?
I was with my family for requesting something about staying in Sweden, but in 2001, because it was a very good place. I like it very much, and Sweden people are very, very good people. I have one friend there.
Huh?
He goes to the tournament. No, passport. Azil? No. Azil, it's
Chinese
speaker,
so
then. Yeah.
Okay.
He wants to live there.
And I thought then I will go there now for a time. I don't know. I have some cousins there.
So what do you know about Sweden?
Sweden, I can say it's a beautiful country. And I like to go there one day because I've never been there. I like the people there.
I don't know very much. I know Ibrahimovic.
Ja, som ni hörde här i inslagen så visste ju personer i Kosovo och Albanien betydligt mer om Sverige än vad personer i Sverige visste om Kosovo och Albanien. Vilket såklart skapar tankar som vi ska diskutera mer om nästa vecka. Nu kommer vi till ett inslag som vi ska börja ha i varje podd, som är ett kulturtest. Där jag och Linus testar en kulturell aktivitet i Kosovo och Albanien. Och vi börjar med att gå på varsin föreställning. Där vi alltså ska analysera omgivningen, vad föreställningarna handlar om och hur finkulturella sammanhang ser ut i västra Balkan. Mer om det nästa vecka.
Men i just det här besöket som vi gjorde i förorten där ni skrev in romer i skolan. Berätta om romernas situation i Albanien.
Ja, det här var ju framförallt romska barn. Och det som är problemet för med väldigt mycket Albanien är att de lagar som skrivs är väldigt, väldigt bra. Jag tittade till exempel på deras diskrimineringslag som såg ut att vara typ bättre än den svenska till exempel. Det finns väldigt mycket ganska nya lagar som funkar på väldigt bra sätt. Problemet är att deras genomförande, deras genomslag inte är så bra.
Okej, okay, hur märks det?
Jo, men till exempel när vi, det här som vi gjorde, Every Roma Child in Kindergarten, ett projekt som de har, handlar om att romer är, som på många andra platser, väldigt marginaliserade. Mycket diskriminering. Och i Albanien så funkar det så att det mesta vad gäller papper, byråkrati och så måste familjer fixa själva. Det är inte så att när barnet börjar skolan så får man inte en lapp hem som säger det går den här skolan den här dagen och sen så är allt löst. Utan man måste själv gå till något kontor och registrera att man har ett barn och att det har ett personnummer och att det ska få gå i skolan. Sen till ett annat kontor och lämna in att nu vill jag gå i skolan. Och sen gå till skolan själv och registrera sig. Man måste gå själv med papper för att få vaccination, för att få sjukvård, allt sånt där.
Och vad mycket papper.
Ja, och problemet är att väldigt många i den romska communityn är outbildade. Vilket gör att när deras barn ska, eller när de behöver göra allt det här för sina barn, så vet de inte hur man gör. Vilket gör väldigt många romska barn hamnar utanför skola och förskola för att, inte för att de inte har rätt till det, utan för att de helt enkelt inte vet hur de ska komma in. Sen finns det också diskriminering såklart, att det har varit fall där andra föräldrar tar bort sina barn ur skolan om det kommer in romska barn och så. Men det stora problemet är framförallt det här med registrering. Men det som händer i alla fall att, eftersom det är ganska mycket arbetslöshet, ännu mer såklart i den gruppen, så flyttar väldigt många från byar in till Tirana, kommer till förorter där de trängs i väldigt så här, två familjer i en liten lägenhet till exempel, och har ganska svårt att få jobb, och framförallt så har barnen svårt att komma in i skolan. Så det de här gör då är, och som jag följer med på, att de åker ut till de olika områden långt ut i Tiranas utkanter där det är ganska fattigt. Och helt enkelt liksom, pratar med familjerna, fysiskt liksom, följer med familjerna med sina barn till ett registreringskontor, registrerar barnen, kommer tillbaka några dagar senare, tar med barnen, går till skolan, har pratat med läraren innan och liksom har byggt upp en kontakt med de här skolorna så att det inte blir något fall av korruption eller diskriminering och så, och faktiskt liksom, registrerar dem.
Det är ju helt fantastiskt verkligen.
Ja, det var väldigt, väldigt, vad härligt att se. Och det är allt så här, vikten av utbildning, hur barnen, de två brorsor, Betlehem och Jakob, som kom utspringande i så här nya gråa, silvriga jackor och jättestolta och ville posera för kort och vara så här hur lyckligt som helst bara för att de skulle få gå till skolan en dag.
Underbart.
Och så ser man också de här mammorna som verkligen, som jag säger, men verkligen känner sig i ett underläge i alla möten med, liksom, med staten eller institutioner och så. Så även när de går med sina barn och står och pratar med rektorn eller lärare, så står de och är liksom jätte osäkra själva, så man förstår att de har svårt med den här typen av att få barn in i skolan till exempel.
Mm. Och det är så bra att ni finns där som en hjälpande hand.
Ja, men det är så att de här barnen var jättebra på det. Så här, barn älskade dem och de liksom kramades och höll på.
Fantastiskt att höra att det faktiskt sker såna här fina saker i allt elände som händer i världen.
Ja, verkligen.
Att det faktiskt går framåt. Det är viktigt att lyfta det.
Ja, verkligen.
Samtidigt som det finns mycket problem såklart. Det är, jag får tala om romernas situation. Det här var så sjukt, för jag hade varit med om det tidigare. Men vi åkte bil i centrala Pristina och sen var det en liten pojke som stannade bilen och liksom knackade på rutan. Och så vevade för vår vän då ner rutan och pratade lite sådär med barnet. Så typ, ah, nej, nej, nej. Och det var precis vid trafikljuset. Och sen, jag förstod inte riktigt vad det handlade om. Men sen så hände det en gång till igår. Och då är det att barnen står vid trafiklyserna. När bilarna stannar så putsar de rutorna. Och sen så vill de ha betalt. Och det är ju romska barn, jag vet inte hur unga de var. Så de var, gud vad hemskt, 7 år kanske, 6 år. Uh-huh. De springer runt bland bilarna och det är en sån utsatt miljö. Och det är så vanligt att folk här inte reagerar på det.
Nej, och där kan vi verkligen prata om vad finns för framtidshopp. Och det är sånt barn.
Ja, det är så hemskt.
Och de pratade också om det här när de får in barn i skolan. Ett, så här, hur härligt det är att veta att när man går hem från jobbet har man fått 6 nya barn att registrera till skolan. Men hur det också får ringa på vattnet, att de kommer då prata med sina kompisar och sina släktingar som då också kommer försöka få in sina barn i skolan. Och sen när man väl en generation barn kommer in i skolan, då kommer nästa generation också det, för då är de här första utbildade. Så jag ger ju ganska mycket för lång tid att bara registrera ett barn i en skola.
Oh, ja.
Jämfört med de här barnen som putsar fönster, som du pratade om. Deras barn kommer ju kanske också putsa fönster.
Säkert. Nej, det är så viktigt, alltså det här civila arbetet som är mellan samhällets institutioner och faktiskt människan.
Mm.
De här banden som vi skapar och skapar förståelse.
Verkligen.
Så jag ska få vara med lite på träffar nu med Kosovo-teatergruppen, ungdomarna då. Och deras förberedelser inför, så de kommer att ha improvisationer och...
Jo, för där är det lite samma sak, att det finns ett lag som säger att man säger en sak, men sen mellan lagen och liksom människorna på marken så är det ganska stora avstånd.
Oh, ja.
För att det finns inte de här, i Sverige till exempel, finns ju väldigt mycket institutioner och lager emellan som länkar folk hela vägen, och framförallt en tillit. Och det finns ju inte här alldeles på samma sätt, och därför behövs de här med civilsamhällesorganisationerna för att liksom skapa de här banden.
Ja, det är liksom, allt handlar ju om förtroende och det med relationer, och det finns väldigt mycket relationer här i Kosovo. Det gäller bara att lyfta dem och kanske visa hur viktiga de är.
Mm, verkligen.
För att förbinda ihop samhället, för kärlek finns det gott om här, det har jag sett bara nu.
Det är en bra grund i alla fall.
Ja.
Ja, men då antar jag att nästa blir om 2 veckor.
Ja.
Typ,
någonting sånt.
Eller en, om vi får feeling.
Ja, precis. Ni får hålla er uppdaterade på vår Facebook-sida.
Yes, grymt.
Balkanpodden. Ja, men...
Vi hörs då.
Ja, gör vi. Ha det så bra, Linus. Så...
Detsamma.
Så hörs vi.
Hej, hej.
Hej då, allihopa.
Palai, 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 vedile para me qëma, më shërosi më jek, di ka bregën, di mesa jek. Mangel tu, batashale mangel tu.